Tack Jesus för din godhet. Du vill oss verkligen, verkligen väl. Och jag ber att vi ska få ta emot de profetröster som vi ska möta nu genom bibeltexterna. Som talar sanning på grund av att det grundläggande finns en nåd. Så var med oss var och en att kunna lyssna på vad du vill säga på ett sätt som angår oss. Och tack för din gode helige ande som hjälper oss att lyssna och leva med dig. Amen. Så underbart att få tillbe tillsammans med er. Wow, det var verkligen så här sånger också som lockar fram tenorstämmorna ur en gammalt körmaner. Samuel är min gamla körledare från tonåren. Så jag såg mig själv stå på tå i ett hörn för att komma upp i den där stämman som var... Jag blickar upp mot bergen. Var ska min hjälp komma från? Ställde man sig på tå så gick det nästan. Sen vet vi alla att min mick var väldigt sänkt. Ja. Jag heter Mattias. En del av er kanske inte stött på mig innan. Jag heter Mattias Sennehed och tjänar som ekumenisk studentpastor. Och ni är en av församlingarna som gör det möjligt för mig att vara den formella kyrkans synliga närvaro på campus. Det finns ju många fler än där. Jag är liksom inte Guds närvaro på campus, utan han är ju med alla. Och många av dem som är där tillhör honom, har döpt sig till honom, är efterföljare. Och tillsammans är vi i kyrkan. Men jag har getts möjligheten att vara i formell mening. Och det betyder någonting. Jag är så glad för det. Så tack för att ni står med i det arbetet. Jag är också glad att ni har avdelat Andreas till att vara del i ledningsgruppen för den ekumeniska bön- och lovsångsmässan. Det vill säga Andreas och jag stötte på varandra lite i Malmö när jag bodde där som hastigast. Men Andreas bidrar med så mycket bra i vår ledningsgrupp. Och när han tillträdde här så vet jag att det var också någonting som ni sände honom till och ville att han skulle göra. Och tillsammans så leder vi någonting som jag tycker vi som stad ska vara så stolta över. Nu har vi gjort det i nästan 17 år har vi träffats regelbundet för att be för vår stad och lovsjunga tillsammans i det rum som längst i Linköping har varit plats för tillbedjan och bön i domkyrkan. Och vi gör det på det största gemensamma nämnare, Jesus i mitten. Så har du inte besökt den samlingen så vill jag slå ett slag för nästa fredag kväll. Då har vi säsongens sista. Hörrni, idag så ska vi få... Jag kommer till Johannes till slut, Andreas. Men vi börjar i Jesaja. Och det är ju rimligt och gott så här i adventstid att få lyssna till de här profetrösterna som talar allvar om det där annalkande stora Gud, Guds nåd, hans närvaro. Och de gör det med darr på rösten. Det finns ett allvar i det. Jag vill läsa dagens text i Jesaja kapitel 40, verserna 1-8. Läser i Jesu namn. Trösta. Trösta mitt folk, säger er Gud. Ge nytt mod åt Jerusalem. Kungör att hennes träldom är över. Att hennes skuld är sonad. Att Herren straffat henne dubbelt för alla hennes synder. En röst ropar: bana väg för Herren genom öknen. Gör jämn väg i ödemarken för vår Gud. Alla dalar skall höjas. Alla berg och höjder sänkas. Oländig mark ska jämnas och branter bli till slätt. Herrens härlighet ska uppenbaras och alla människor ska se det. Herren har talat. En röst sa: förkunna. Jag frågade: vad ska jag förkunna? Människan är som gräset, förgänglig som blomman på ängen. Gräset torkar, blomman vissnar när Herrens vind går fram. Ja, folket är gräs. Gräset torkar, blomman vissnar, men vår Guds ord består i evighet. Det fortsätter, men vi tar en punkt där. Vad är det för ord vi har tagit del av? Det är ord av tröst. Jesaja, profeten, till och med hans namn är profetiskt. Han har blivit en del av det budskap som Gud kallar honom att frambära. Hans namn betyder Gud räddar, Gud frälsar. Och det sätter ljuset på huvudärendet med profeten Jesaja och alla andra profeter som är värda att lyssna på. Skälet till att räddning och frälsning behövs är att en dom var på väg och är på väg. I det sammanhanget så förebådade hans ord invasionen av Babylon. De hade avvikit från Guds väg, från hans beskydd. De hade framförallt brutit sin del av det förbund som Gud hade slutit med dem. Så det är ett rätt kärvt budskap vi möter hos Jesaja, eller hur? Jag vet inte, vi kommer till de där orden i avslutningen strax. Men jag vill säga att även om det är ett kärvt budskap så kommer det från en mun som själv har känt smärtan av sprickorna i läpparna. Ve mig, jag förgås. Jag har orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar, inser Jesaja när han tar emot sin kallelse. Han klagar. Han får också smaka på en omvändelse där han blir skapad på nytt. Och han inser att det inte bara angår honom utan hela folket och hela världen. Så mitt i den där allvarsord finns den ärligaste erfarenheten som han har gjort. Och jag tänker runt min egen frälsning och du som säger jag är frälst. Håller du inte med mig om att den erfarenheten är det sannaste man varit med om? Helt naken inför Gud, inför sig själv och bli mottagen. Försonad. Och frälsningens pågående erfarenhet är alltid erfarenheter av sanning. Hur smärtsamma de än kan vara. Så Jesaja var en man med ett ärende och han hade sett någonting som inte alla såg men som han visste angick alla. Och fortsatte man i samma riktning fanns inget hopp. Han var en märkt man. Det står att han gick i en mantel gjord av hår. En sån som han brukade bära som ett sörjeplagg eller ett sorgeplagg. I vår tid, i vår har vi haft innan, jag kanske skulle införa det igen, någon sorgebindel. Man satte ett svart snöre eller så i bröstfickan. Varför? Jag bör sorg. Det betydde att man inte hela tiden själv med sitt anlete behövde alstra sorgen, men jag bar den i mig. På samma sätt bar Jesaja en sorgemantel av hår. Men det är ingen ödesprofet, det är inte en sån där Örebro-profet. Det går aldrig. Nej, han har ett annat ärende. Det är inte den rösten som bara är allmänt negativ. Den röst som säger sanning men förmedlar ett hopp. Han gav till och med en av sina söner namnet Sear Jasub. Det betyder en kvarleva ska omvända sig. Jag vet inte vad ditt namn betyder. Mitt betyder Guds gåva. Jag tyckte det var lite fromt av mina föräldrar. Min sons tredje namn är Rookie. För han var Rookie of the Year tyckte vi. Och tittade väl på slutspelshockey ungefär när han föddes då. Ah, det är lite mer tyngd i. En kvarleva ska omvända sig. Men ni märker, Jesaja har sett någonting. Han har sett någonting. Han vill karva liksom in det i sig själv, i sin egen familj. Det finns ett hopp. En kvarleva ska omvända sig. Och när vi kommer in i sammanhanget i Jesaja 40 så skiftar språket karaktär från domsorden till tröstorden. Domsorden är sagda och det var inte sista ordet. Allt pekar istället mot det här alternativa hoppet, trösten. Sensmoralen är, det måste inte och det kommer inte fortsätta vara som det är nu. Ett annat rike är på ingång. En annan tid är analkande. Jag läser igen. Trösta, trösta mitt folk, säger Gud. Ge nytt mod åt Jerusalem. Kungör att hennes träldom är över, att hennes skuld är sonad. En röst ropar, bana väg för Herren genom öknen och gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Och ländlig mark ska jämnas och branter bli till slätt. Det som var en omöjlig väg, alla de där hindren, det som sa att det går aldrig, den som inte var farbar, ska istället bli framkomlig. Och det är så stort, för att den där vägen, den är liksom lite enkelriktad. Det är inte en väg som gör att vi ska kunna kravla oss fram till Gud. Det är en väg för att han vill komma till oss. Det är en väg som Gud ska träda fram på. Och inte bara till några få utvalda, inte bara till profeterna, till alla. Herrens härlighet ska uppenbaras och alla människor ska se det. Herren har talat. När vi läser de här så är det ju som man sätter avslutningen, de här orden, lite i halsen dock. På vilket sätt är det en tröst att människan är gräs? Människan är som gräset, förgänglig som blomman på ängen. Gräset torkar, blomman vissnar. Det är ju mer en förolämpning än en uppmuntran egentligen. Du tänker, va? Det rör ju vid vår största ångest. Är jag inte så unik att jag kommer bestå för alltid? Jag som har byggt en så himla stor altan. Det tog hela semestern. Ska den inte för alltid vittna om min storhet? Jag som har nått level 2 på det här mobilspelet. Det tog mig bara 1000 timmar. Menar ni att jag ska bli glömd? What? Oh, vi kan kämpa emot. Vi fryser in något DNA någonstans och hoppas att man kan bli klonad i framtiden. Eller på något sätt bestå. Viftar, försöker. Det här är ett faktiskt återkommande samtal som jag möter av studenter som vill prata om livet. Den outhärdliga tanken att jag inte alltid kommer bestå. Att jag en gång inte kommer finnas. Att världen kommer fortsätta utan mig. Och det är på riktigt en, kan vara en stor och svår tanke. Är jag som gräset och blomman som vissnar? Eller finns det en vila i det? För det känns som det kommer som ett motbudskap till den där farao-attityden. Jag bygger något monument över mig själv och i ärlighetens namn kommer nog pyramiderna bestå längre än min altan. Jag inser ju det, va? Men ändå. Är det ett sätt att ta bort pressen från mig? Ge mig en rätt självbild kanske? Är det där som budskapet är ytterst sett? Den fråntar mig livsstilen som om Gud inte fanns. Vi sjunger om det i vår populärkultur. Lalle, det kommer bli bra sången. Vad är det hon sjunger? Jag är bara en sten i havet. Det är inte värre än så. Några ringar på ett hav är allt vi lämnar kvar. Det finns en... Det rimmar med någonting i en kristens sensmoral. Men skillnaden kanske är att den där stenen är det vackraste som finns. En gudaskapad, fantastisk sten. Det är inte värre än så. Ja. Så Gud säger inte att du är som gräset som vissnar för att trycka ner det, utan för att hjälpa mig och dig att ha rätt proportioner. Tydliggöra, vem är Gud? Och avslutningen på Jesajas 40 kapitel är oftare citeras än dess inledning, men jag vill läsa dem nu. För dig förlängningen. Har du inte förstått, har du inte hört? Herren är en evig Gud. Han har skapat hela jorden. Han blir inte trött och han mattas inte. Ingen pejlar djupen av hans vishet. Han ger den trötte kraft. Den svage får ny styrka. Unga män kan bli trötta och matta, så ynglingar kan snava och falla. Men de som litar på Herren får ny kraft. De får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta och vandrar utan att mattas. Det belyser Guds storhet, men också så framställs människan som bärare av en annan potential. Och visst, vi är som gräset som vissnar och blåser bort. Men med Gud är vi också örnar. Med Gud får vi också ny kraft. Det är som vi är bärare av ett till hopp. Så kommer vi till Nya testamentet och Johannes döparen, som står i samma profetkallelse, i samma tradition som Jesaja. Rösten som ropar i öknen går igen, och budskapet också. Och det är också en man som klär sig i hårmantel. Han erbjuder omvändelses dop, men talar också en bister sanning ju. Så här läser vi i Lukas kapitel 3. Det kommer på skärmen också. Guds ord kom till Zakarias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: en röst ropar i öknen: bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Varje klyfta ska fyllas, varje berg och höjd sänkas. Krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas. Alla människor ska se Guds frälsning. Johannes fortsätter att peka ut det väsentliga och det omistliga genom det hans avskalade karaktär och framtoning. Det enda som verkligen betyder något: syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Och vi märker, om man läser hela sammanhanget i Lukas 3, att det väckte ganska stor uppmärksamhet. Folket kom i skaror och ville låta döpa sig. Men Johannes, där gåendes i sin hårmantel, är ju inte alls flörtad av människors uppmärksamhet och likes på sociala medier. Så här, bra sagt. Han genomskådar det. Han stannar inte vid lite självbekräftelse. Ja, vad kul att ni ville lyssna. Han vill verkligen nå fram och förändra. Och inte bara ytan, utan han vet att potentialen är att nå djupt i människors liv. Det står att folk kom ut i skaror för att döpas av honom. Och han sa: huggormsyngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som tillhör omvändelsen. Jag vet inte när du kallades huggormsyngel sist. Den tar ganska hårt alltså. Huggormsyngel. Jag skulle knappt kunna fantisera ut liksom ett hårdare sätt att säga till någon. Vi kommer till det sen, vad han kan ha menat med det. Men han talar ärligt med dem. Han berättar vad deras verkliga problem är. Och det är som att det blir en liten kö. I och med att han är så hård, så är det som att folk säger: men skärp dig. Alltså, jag förstår de andra här, de är väl ute och cyklar. Men ja, vad skulle jag ha gjort fel? Och så börjar han ge exempel. Han säger: någon har två skjortor eller två bröd, men delar ändå inte med sig. Någon säger: okej, nästa. Men jag då? Någon är en tullindrivare som tar mer än vad de har rätt till. Tredje säger: nej, men jag då? Ni soldater, ni ska inte pressa pengar av folk med våld eller med kraft. Och ungefär där tog väl kön slut, antar jag. Vem mer ville säga: kan du berätta för alla vad jag har gjort fel? De insåg: vi behöver omvända oss. Alla de tre exempel som Johannes tar upp med folket där handlar om pengar. roten till allt ont, om man får tro Jesus. Och inte mindre aktuellt idag. Häromdagen på nyheterna så sa de att för att kunna rädda Sydamerikas regnskogar så ber de här lite fattigare länderna väst om 100 miljarder per år i stöd. Någonting som man tror kan bli svårt att få igenom. Om Sverige ska leva upp till sitt åtagande enligt NATO så kommer vi ge lite drygt 100 miljarder per år i vårt försvar. Eller Qatar. De satsar 2000 miljarder på att köra fotbolls-VM. Men du, det är lätt, eller hur, att peka på dem där borta. Det är ju hos mig det landar någonstans. Jag har också två skjortor och två bröd. Så jag behöver inte peka så långt bort som till de andra. Huggormsyngel. Är det kanske släktskapet med ormen redan i skapelsens morgon som säger ni ska visst inte dö? Som försöker jollra bort synden som om det inte spelade någon roll. Är det där Johannes avslöjar och säger den där genen i er, den håller på att beröva er en sann omvändelse, en sann upprättelse, en sann efterföljelse. Det är på något sätt profetens pedagogik ju, att säga du måste inse att det redan är kört. Och när den tanken verkligen slagit rot så har vi på något konstigt sätt tagit emot förutsättningen för förändring. Ja, det är så de säger. Då kan vi ta emot en räddning som Gud vill ge. Jag tror att det är rädslan för att det ska bli en nåd som inte gör någon skillnad. Utan som bara rör ytan. Som inte förvandlar på djupet. Och för att låna Dietrich Bonhoeffers ord, en billig nåd. Bonhoeffer var ju den tyska teologen som levde under den tid när Nazi-Tyskland växte fram och som motarbetade och arbetade för judarna under den tiden. Och som till slut blev avrättad kort innan krigsslutet. Han kallade billig nåd för kyrkans dödsfiende. Och jag vill läsa några rader från hans bok Efterföljelse. Där han definierar det. Han säger, billig nåd är rättfärdiggörelse av synden. Inte av syndaren. Eftersom nåden ändå uträttar allt kan allt fortsätta som förut. Billig nåd är nåd utan efterföljelse. Nåd utan korset. Nåd utan den levande Jesus Kristus, han som blev människa. Dyr nåd är det evangelium som alltid måste sökas på nytt. Gåvan vi måste be om. Dörren vi måste knacka på för att den ska öppnas. Den är dyr därför att den kallar till omvändelse. Den är nåd därför att det är Jesus Kristus som kallar oss att följa. Den är dyr därför att den fördömer synden. Och den är nåd därför att den rättfärdiggör syndaren. Och så alla dessa profeter, Bonhoeffer inräknad, så är efterföljelse liksom inte en skrivbordsprodukt. Utan en anvisning om hur vi ska leva och handla sant. Som sanna människor genom tro och lydnad och följa Jesus i våra liv. Det handlar om att ta steg för steg. Men dra ärliga konsekvenser av Guds inkarnation. Jesus är förkroppsligad i sin kyrka, i sina efterföljares gemenskap. Och den här efterföljelsen, det är ett radikalt engagemang i den här världen. Och det står inte i motsats till varandra, efterföljelse och världsdelaktighet. Utan tvärtom, sättet som ordet inkarneras i våra liv och förkroppsligas. Så poängen med omvändelse är inte främst det jag vänder mig ifrån, utan vem jag vänder mig till. Vem är det jag riktar in mitt liv emot? Jesus. Och Jesus går inte omkring och sätter ut massa varningsskyltar. Men han håller upp en mötesplatsskylt, kanske man kan säga. Eller kom till mig, följ mig-skylt. Jag älskar när Bibeln berättar om Jesus och att det ibland står till exempel andra sidan. När helst du läser de åkte till andra sidan, då betyder det Jesus gick utanför det förväntade rörelseområdet. Och det står hela tiden. De tar båten till andra sidan och du och jag åker till andra sidan stan och sånt hela tiden. Men där är det att gå över en gräns dit ingen annan gick. Och där möter vi alla möjliga människor som får ta del på ett oväntat sätt av den här inbjudan som vi just har hört om. Och ett av mina favoritexempel är från Matteus 16. Jag ska bara kort recitera sammanhanget. Det innehåller en ganska känd dialog. När Jesus tar sina lärjungar på en vandring och så frågar han dem, vem säger människorna att jag är egentligen? De har lite olika förslag, det är Elias och andra. Och vem säger ni att jag är? Petrus tar till orda, han säger, du är Messias, den levande Gudens son. Jesus svarar, det här har du inte hittat på själv, utan det här har Gud uppenbarat för dig. Och du är klippan. Och på den klippan ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte kunna stå emot den. Innehållet och även fortsättningen i den här ordväxlingen är fantastisk och medryckande. Men det finns en detalj i inledningen som jag älskar. Och det är den lite konstiga geografiska anmärkningen. Han har tagit dem till området kring Caesarea Philippi. Och du är säker som jag, det kommer upp massa olika ortsnamn i Bibeln och då går man förbi dem lite snabbt. Men skulle du kolla upp Caesarea Philippi så skulle du märka att, vänta nu, han har gått helt utanför ramarna. Det är liksom inte på vägen mellan Jerusalem eller någon av de här städerna han rör sig. Han har verkligen travat iväg norrut. Och vad var det för ställe, Caesarea Philippi? Om du en enkel Wikipedia-sökning så dyker upp Banias. Så heter platsen idag. Och den är känd för sin pankult vid den här tidpunkten. Panflöjtsguden som avtecknas som hälften get och hälften människa. Han var fertilitetens, livets och dödens gud. Och man tänkte att Pan rådde över dödsriket Hades, eller i Bibelns översättning helvetet. Han kunde gå in och ut genom portar och än idag kan man se grottan som man tänkte att här gick Hades in och ut. Och skälet att det här var en plats där judar inte gärna gick var att man hade en kultisk tillbedjan av Pan genom att ha sexuella riter med djur. Och man behöver inte läsa så långt i Moseböckerna för att inse att det här blir känsligt. Så när Jesus tar sina lärjungar och går till området kring Caesarea Philippi så tänker jag mig att de går och undrar, men vart är vi på väg? Alltså Jerusalem är däråt. Det är en oväntad plats. Vad har vi här att skaffa? Och där får de bekänna vem han är. Och Jesus säger att den här bekännelsen, vilken min kyrka bygger på, den kyrkan, den ska komma med en kraft som angår helvetets portar. Helvetets portar som ju inte bara är någon bild i sammanhanget utan en geografisk plats. Jesus säger till sina lärjungar, och det tror jag är vad de hör, bekännelsen att jag är Messias, som för övrigt är en väldigt judisk term, den angår dem där borta. Bekännelsen att jag är Messias har med helvetets portar att göra, de i Banias, de som ni går omväga kring. Någonting i grunden ska ändras för dem. För Guds rike är sånt. Det är inte bara kalla liksom de som redan är med på tåget och vet vilka koder man ska göra och hur man ska bete sig. Det är ett budskap som en nåd och en kärlek som på riktigt kan ändra en människas liv till det bättre. Till det den är ämnad för. Det är ingen billig nåd. Det är en dyr nåd. Vad gör vi med det här? Bana väg för Herren. Vem är jag att bana väg? Och vad är det ens att bana väg? Jag tänker att bana väg är att ta emot det jag själv vill förmedla. När jag går fram som mottagare av Guds nåd, då banas det en väg. Då är det en plats där det får gestaltas vad det innebär. Ja, banar en väg genom att gå på vägen själv. Nådens väg, omvändelsens väg, efterföljelsens väg. Vad är Guds nåd för dig? Vad är omvändelse för dig? Vad är efterföljelsens väg för dig? Den vägen, den för dig och den för oss som Jesus Kristi kyrka till oväntade platser. Till de marginaliserade, till de uteslutna och till de som räknas bort. Och nu när vi närmar oss julen så tänker jag att jag tackar Gud för kyrkoårets rytm att sända de här profetorden av vaksamhet till mig. Så jag förstår igen varför jag behöver det. Varför jag behöver att Jesus kommer till mig. Räddar mig. Leder mig. Så låt oss be att vi inte tappar bort Jesus barnet där bland skumtomtar och presentpapper som ligger i drivor. Låt oss be att vi inte bänder bort oss när Guds profetiska ord om omvändelse och efterföljelse kommer till oss, utan att vi istället vänder oss till Jesus. Avslutningsvis, hur ska man veta vilken profetröst man ska lyssna på då? Facebook flödar ju över av dem. Vilken röst ska man lyssna på? Jag tycker vi ska lyssna på den profetröst som riktar vår blick till Jesus. Vi ska lyssna på den profetröst som bekräftas av den helige ande i dig. Den som Jesus säger ska hjälpa dig, leda dig och som ska överbevisa om synd, rättfärdighet och dom. Den profetröst som inte slutar med domen, utan som kommer till nåden. Den profetröst som inte tappat hoppet för dem på andra sidan, utan som trotsigt förkunnar budskapet, som till och med kan få helvetets portar och makter att rämna. Den profetröst som gör att det tänds en eld i våra hjärtan. Den profetröst som vi vill stämma in i och säga Abba, Fader, ett förtroligt pappa Gud. Amen. Tack Gud för dina profeter som hjälper oss, pekar oss mot dig. Tack för det som vi har fått ta emot genom ditt ord. Låt det få landa i våra liv. Amen.